Så hur många gånger har du haft folk du har pratat med om skriften som har lagt ut tvivel till dig? Händer det ofta att folk kanske säger ja, men Bibeln är inte sann egentligen? Eller hur kan du tro på sådana dumheter? Idag ska jag försöka visa att vi kan tro på Bibeln. Vi kan tro specifikt på Lukas evangeliet. För idag händer det någonting alldeles speciellt i vår församling. Vi ska starta en ny predikoserie. Och det kommer vara genom ett evangelium. Som evangelisk församling så är det ju naturligtvis så att vi har predikat evangeliet varje söndag i 4 år nu. Men vi har faktiskt inte gått igenom ett evangelium från början till slut än. Och det ska vi börja med idag. I höst så kommer vi att påbörja Lukas evangeliet. Och jag kommer att göra den här inledningen först. Och sen så är det 8 predikningar till genom Jesu barndom. Hur han kom till och så vidare. Vi ser fram emot det mycket. Och till allas förundran så händer det sig så att julevangeliet hamnar ganska mycket, ganska nära jul. Så i år så predikar vi julevangeliet på jul. Det är intressant. Men i alla fall, dagens predikan utgår ifrån de här första verserna i boken. Och det är en liten prolog, kan man säga, ett förord till boken. Där Lukas, som har skrivit den, skriver en hälsning och förklarar varför han skriver Lukas evangeliet. Och den här texten kan vid första anblick kännas lite konstig att predika över. Men Lukas skriver här ger oss en väldigt god grund att bygga vidare på. Och han säger några väldigt viktiga saker här om just Lukas evangeliet. Och saker som jag tror att vi som kristna kanske ofta tar för givet eller glömmer bort. Så jag hoppas att vi får ta med oss mycket information om vad Lukas evangeliet är för något och så vidare idag. Men också att vi kan ta med oss några lärdomar härifrån. Och jag har delat upp den här predikan i 3 delar. Den första delen introducerar evangeliets författare och evangeliets mottagare. Jag har kallat den punkten för hedningarnas evangelium. Den andra punkten, där talar vi om vad evangeliet är för någonting. Evangeliets grund. Och den tredje punkten, där talar vi om vad målet med evangeliet är för någonting. Så evangeliets mål. Så punkt 1. Hedningarnas evangelium. Så först och främst så kan vi se i våran text här att det finns en person som kallar sig själv för jag. I vers 3. Sedan jag noga efterforskat allt från början har även jag bestämt mig för att. Och så vidare. Men problemet här är att den här personen har inte satt ett namn. Så Lukas nämns faktiskt inte vid namn. Ingenstans i boken står det att det är Lukas som skriver den. Men om vi gör lite detektivarbete så kan vi snart få fram att det är just Lukas som skriver. Och först och främst kan vi säga att det har alltid genom historien varit så att kyrkan har sagt det är Lukas som har skrivit det här evangeliet. Så rent historiskt så är det inte alls problematiskt att kalla det här evangeliet för Lukas evangeliet. Men om man tittar i Bibeln, inom bibliska bevis, så kan vi också räkna ut att det är Lukas som skriver. För vi vet att det är samma författare både till Lukas evangeliet och apostlagärningarna. Och i apostlagärningarna så kan vi se att författaren ändrar texten från att tala om personerna runt omkring, att säga att de åkte hit och de åkte hit. I kapitel 16 och 21 och 27 och 28 så helt plötsligt så ändrar han och så säger han vi. Och tittar vi i Paulus brev så kan vi se vilka de här vi var. Och där hittar vi just Lukas. Så vi kan med stor sannolikhet både historiskt enligt traditionen och utifrån Bibeln anta att det är Lukas som har skrivit det här evangeliet. Bra. Vad vet vi då om Lukas? Jo, från Bibeln så vet vi några saker. I Kolosserbrevet 4:14 så kallar Paulus Lukas för vår älskade Lukas, läkaren. Och i verserna precis innan så ser vi att Lukas är en oomskuren hedning. Och sen ser vi också i Andra Timoteus 4:11 att Lukas är den enda som är kvar hos Paulus när Paulus sitter fängslad och väntar på sin avrättning. Och sen om vi tittar vidare då i apostlagärningarna så ser vi att Lukas var med Paulus på olika resor i, som jag sa, kapitel 16, 21, 27 och 28. Och bland annat så spenderade han också 2 år med Filippus. Och han var med när Paulus förliste på Malta. Du vet, han skulle segla till Rom, hamnade i en stor storm. Båten gick under och de alla 278 klarade sig att simma i land på Malta. Och Lukas var en av dem. Och om vi tittar vidare i traditionen så vet vi ytterligare att Lukas kom från Antiochia i nuvarande Turkiet. Han var ogift, han hade inga barn och han levde tills han var 84 år gammal. Och Lukas är faktiskt den enda hedning som har skrivit något i Nya testamentet. Och faktum är att han, om man inte räknar med att Paulus skrev Hebreerbrevet, så har Lukas skrivit mest text i hela Nya testamentet av alla författare. Till och med mer än Lukas, än Paulus själv. Så man kan ju tro att det är Paulus som har skrivit mest. Men lägger man ihop Lukas och apostlagärningarna så är Lukas text längre. Och det kan ju kanske få oss att tänka på hur lång den här predikoserien kommer att bli. Troligen så kommer vi få dela upp den i delar. Annars är vi färdiga om 5 år och sånt där. Men ju mer jag har bekantat mig med Lukas, ju mer gillar jag honom. Jag ser upp till honom. Vi kommer att titta mer på hur han skriver så där i följande punkter. Men när man tittar på det här lilla som vi har om honom nu än så länge, så ser jag en man värd att ta efter. Han är en man som använder sitt yrke för Guds rike. Han är en man som använder sin intelligens, hans möjlighet att lägga ord på papper på ett bra sätt. Och han är också trofast i det lilla. Han är den som är kvar hos Paulus. När alla andra har försvunnit så är det bara Lukas kvar. Står det när Paulus skickar efter. Kan ni skicka min jacka? Jag fryser. Och skicka med Markus också. Här är det bara jag och Lukas kvar. Så han är trofast. Och han gör till och med det som Paulus säger. Att han ska leva ogift för att han ska kunna ge hela sitt liv för Kristus. I det första Korintherbrevet så säger Paulus så här. Den ogifte är angelägen om det som tillhör Herren. Hur han kan göra som Herren vill, Den gifte är angelägen om det som tillhör världen. Hur han ska vara sin hustru till lags. Och så blir han splittrad. Den ogifta kvinnan, jungfrun, tänker på det som tillhör Herren. Och att hon ska vara helig både till kropp och själ. Men den gifta kvinnan tänker på det som tillhör världen och hur hon ska vara sin man till lags. Och här har vi både Paulus och Lukas som är ogifta och gör som Herren vill. Jag har tänkt under den här förberedelsen att idag i vårt samhälle, och kanske till och med i kyrkan, så finns det liksom, det är inte helt ovanligt att folk kanske tittar ner på en man eller en kvinna som inte har barn eller familj. Man kanske tittar ner på folk och tänker att de har misslyckats eller att det är ett misslyckande. Men vi bör inte se det så. Tvärtom så finns det något jättepositivt med att vara singel. Om det handlar om att vara singel ett tag och kunna göra saker för Herren. Eller att det är hela sitt liv att man kan hänge sig till Herren. Låt oss inte se ner på någon som är singel, utan singellivet är en välsignelse när det sker. Jag hade en äldre kvinna i min barndomsförsamling som gav hela sitt liv för Jesus. Hon åkte som missionär ner till södra Afrika, till Tanzania, som väldigt ung. Hon gav hela sitt liv till Guds rike. Och när hon kom hem så mötte hon blickar från människor i församlingen som såg ner på hennes val. Och jag har blivit så ledsen över det många gånger. För hon har verkligen gett sitt liv till Herren. Och låt oss inte vara sådana. Låt oss istället skatta dem som är singlar runt omkring oss. Låt oss lyfta dem högt. Låt oss uppmuntra dem att fokusera på Jesus och att lyda Gud. Låt oss uppmuntra dem att bygga upp Guds rike. Och låt oss ta personer som Lukas som ledstjärnor och exempel för dem och också för oss. Och hur vi använder våra färdigheter för Guds rike. Så det är vem som har skrivit brevet Lukas. Vem är det då Lukas skriver till? Vem är meningen ska läsa det här? Vi har en ganska bra bild av vem Lukas är, men vem skrev han till? Och i vår text så kan vi läsa i vers 3 att det står högt ärade Teofilus. Och Teofilus är också ganska intressant. För honom vet vi inte så mycket om. Vi vet inte vem han är. Vi har inga ytterligare texter förutom början på apostlagärningarna som också säger att i förra brevet så skrev jag det här till dig Teofilus, men nu skriver jag det här. Men så vi vet inte vem den här personen är. Men vi vet att Teofilus betyder älskare av Gud. Teo, Gud. Fil är kärlek. Så Teofilus är älskare av Gud. Och därför har det spekulerats i att Lukas kanske inte skriver till en specifik person utan han kanske skriver till de som älskar Gud. Och kanske skriver till oss. Jag gillar den tanken väldigt mycket, men det finns ett problem med den tanken. Och det är att det står i texten högt ärade Teofilus. Och högt ärade, det är en titel kan man säga som används två gånger till av Lukas, och den används då om en man som heter Felix och en man som heter Lukas, och båda de två var landshövdingar, romerska höga herrar i området. Så högst troligt så är det så att Teofilus är någon sorts lokal romersk ledare med ganska mycket makt. Och eftersom apostlagärningarna, som ju Lukas också skrev hyfsat samtidigt, slutar med att Paulus sitter i fängelse i Rom, så kan det mycket väl vara så att Teofilus är den som är ansvarig för Paulus i fängelset här. Och att Lukas skriver både evangeliet och apostlagärningarna lite grann som ett underlag för Paulus försvar. Det är en teori som jag tror att jag hade själv. Tills Nima sa att han hade hört den teorin och tills jag läste det igår kväll också. Så den är inte helt uppe i molnen, den teorin. Så det kan absolut stämma, men vi vet inte säkert. Men något vi vet, det är i alla fall att Teofilus, han är en hedning. Och i texten läser vi att han har fått lite undervisning om den kristna tron redan. Lukas skriver för att han ska veta hur tillförlitlig den undervisningen som du har fått är. Och undervisning här, det är samma ord som vi skulle säga katekes. Han har blivit katekiserad. Han har blivit upplärd i den kristna tron. Och nu skriver Lukas för att tala om för honom att det han har lärt sig är trovärdigt. Men så det vi ser här är att mottagaren är en hedning som har fått lite undervisning i den kristna tron. Och ni kanske inte riktigt vet vad en hedning är. Det är ju så att hedning på svenska kan betyda liksom, en ogudaktig person. Men hedning här, när jag talar om hedning, det betyder bara en icke-jude. Så Lukas är en hedning som skriver till en hedning. Så Lukas evangeliet är ett evangelium som bäst lämpar sig för hedningar som oss. Och när vi går vidare i Lukas evangeliet så kommer vi se det här igen och igen och igen. För Lukas förklarar en massa saker som skulle vara självklart för judarna i området. Så om en jude skriver så skulle han tycka att det är onödigt att förklara varför Zacharias blev lottad att gå in i templet och så vidare. Och sådär. Så det finns många små detaljer här som visar på att det här är en hedning som förklarar det judiska för hedningarna. Men det här med att det är en hedning som skriver till en hedning, det har växt i min förberedelse. Det är så stort. Så första gången jag studerade Efesierbrevet på riktigt så var det någonting som slog mig. Och det var just det här med att hedningar har rätt att komma till Gud. Det här med att Lukas som en hedning skriver till en annan hedning är en jättestor sak för evangeliet. Och varje gång jag tänker på det så blir jag nästan gråtfärdig. För det är en hedning som skriver Guds goda nyheter till en annan hedning. Låt mig förklara lite. Vi kanske har första Mosebok ganska färskt i minnet. Vi har ju predikat genom Abrahams liv. Och ni kanske kommer ihåg historien om Babel och sådär också. Men låt oss minnas tillsammans. Så från början i Bibeln så ser vi att Gud skapar de första människorna. Människorna förökar sig och Gud är hela mänsklighetens Gud. Människorna gör allt genom ont hela tiden. Gud sänder en översvämning och dödar alla människor utan 8 stycken. Varav Noa är en av dem. När översvämningen försvinner så ingår Gud igen ett förbud med Noa och hans familj. Och således är Gud alla människors Gud igen. Men så läser vi vidare i kapitel 11 och kommer till Babel. Och där gör människorna uppror mot Gud igen. Och Gud slår dem med olika språk. Han delar upp dem i olika folk och skickar ut dem mot olika håll i världen. Och Gud har inget folk. längre. Människorna har lämnat Gud. Och Gud har kört ut dem i världen. Men så väljer Gud en familj med Abraham och Sara. Och genom Abraham och Sara kommer Israel. Och genom Israel kommer han Gud en gång att välsigna alla världens folk igen. Men under den här tiden, från Abraham till Jesus, så fanns det bara ett Guds folk. Och det Guds folket var Israel. Alla andra folk levde utan hopp och utan Gud i världen. Alla andra folk är de vi kallar hedningar. Vi var hedningar och således förlorade och utan hopp. Och jag vill att vi öppnar Efesebrevet kapitel 2, vers 11. Här förklarar Paulus exakt det här. Vad var hedningarnas plats? Efesebrevet 2, 11, på sidan 1741. Paulus skriver så här: kom därför ihåg hur det var tidigare. Ni var hedningar och kallades oomskurna av de som kallar sig omskurna. Med den omskärelse som utförs på kroppen med människohand. Ni var på den tiden, lyssna nu, utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel och hade ingen del i förbunden och deras löften. Ni levde utan hopp och utan Gud i världen. Och så kommer det här favoritordet. Men nu har ni som är i Kristus Jesus, som en gång var långt borta, kommit nära genom Kristi blod. Där har vi Lukas huvudpoäng nästan. Frälsningen av folken runt omkring. Lukas var del av folken som levde utan hopp och utan Gud i världen. Han har blivit frälst, blivit intagen i Kristus. Och han skriver till Theofilus som har blivit undervisad i samma evangelium för att visa att den här undervisningen är trovärdig. Och vi som hedningar får läsa Lukas text. Och vi kan också i Kristus, vi som en gång var långt borta, kan komma nära genom Kristi blod. När jag läste det här första gången så slog det mig att jag alltid tänkt att min synd var det som höll mig borta innan Kristus. Vilket ju är sant. Och det är ju så. Men som hedning så fanns det en skiljemur till. Liksom, teoretiskt så skulle jag bara kunna leva utan, liksom, syndfritt så skulle jag kunna komma till Gud. Men en hedning skulle inte kunna komma till Gud även om han levde helt syndfritt. För han är hedning. Men genom Kristus så togs den här skiljemuren bort. Så nu är vi inte längre främlingar utan vi är en del av Guds familj. Och Paulus skriver vidare att vi är byggstenar i Guds tempel. Johnny har ju predikat genom Efesebrevet, så har ni glömt bort de här texterna så får ni gå tillbaka och lyssna igenom det sen. Men är det inte häftigt att det är just en hedning som har skrivit det mesta, den största delen av Nya Testamentet. Mellan Babel och Jesus fanns det inget hopp för oss hedningar. Men nu har vi fri lejd till Gud genom Jesus. Och nu kan en hedning dela Guds evangelium med en annan hedning. Nu kan Lukas skriva ett evangelium till Theofilus. Det är stort. Så det var punkt 1, hedningarnas evangelium. Punkt 2. Där tittar vi på den första delen av vår text. Så vi kan gå tillbaks till Lukas evangeliet kapitel 1 igen och titta på de första två verserna. Det står så här: många har sökt sammanställa en skildring av de händelser som har inträffat bland oss, så som det har berättats för oss av dem som redan från början var ögonvittnen och ordens tjänare. Och här har vi ett nötskal vad det kristna budskapet är för någonting. Så först så ser vi att det är en skildring eller en berättelse. Många har sökt sammanställa en skildring och nu gör Lukas det också. Men vad är den här berättelsen om? Jo, den är om händelser. Och vi vet att det är liksom om Jesu liv, Jesu död för våra synder, Jesus uppståndelse på tredje dagen. Så det är en berättelse om specifika händelser. Den andra saken är att de här händelserna har fått sin uppfyllelse. Står det. Det är händelser som har inträffat bland oss. Inträffat här är, har uppfyllts. Det är alltså de här sakerna som, de specifika sakerna som har hänt har fått sin uppfyllelse där enligt skrifterna. Jesus gjorde de sakerna han gjorde och det som hände med Jesus hände för att det var förutsagt i Bibeln. Så det är händelser som har fått sin uppfyllelse på en specifik plats. Det står ibland oss, liksom här. Och vi vet att det är i Jerusalem, på Golgata, i graven. Det är som specifika platser. Det är inte någonstans i vårt medvetande de här sakerna händer. Så det är händelser som har fått sin uppfyllelse på en plats inför specifika människor. Vi ser att det är de som var ögonvittnen och ordens tjänare. Vi vet att det är Petrus och de 12. Vi läser om Emmausvandrarna och vi läser om de 500 och så vidare. Och den sista grejen som där, alltså det kristna budskapet är en berättelse om specifika händelser som var förutsagda, som hände på en specifik plats inför specifika meddelanden och som förs vidare, som har meddelats. Så den kristna tron är en tro som är grundad på försanthållandet av historiska faktum. Låt mig säga det igen. Den kristna tron är en tro som är grundad på försanthållandet av historiska faktum. Den kristna tron är inte först och främst byggd på mirakler som helanden och tungotal och sånt. Så därför ska vi inte bygga vår trosvissning på mirakel och helanden och sådana saker. Den kristna tron är heller inte byggd på dina personliga erfarenheter med Gud. Så bygg inte ditt hopp på dina personliga erfarenheter med Gud. Den kristna tron bygger heller inte på den känslan vi får när vi sjunger till honom eller när vi talar med honom. Så bygg inte din glädje eller din salighet på hur du känner för stunden. Och den kristna tron är heller inte en samling idéer om hur vi ska leva för att komma till paradiset. Så bygg inte ditt kristna liv på efterföljelsen av regler. Den kristna tron bygger istället på verkliga förutsagda händelser som har fått sin uppfyllelse bland specifika personer. Och vad är det då de tror? Låt oss vända till första Korinthierbrevet 15. Första Korinthierbrevet 15 är på sidan 1711. Och det är vad man kallar den äldsta trosbekännelsen som finns bevarad. Och där Paulus talar om vad innehållet i det här kristna budskapet är. Och kolla nu om ni ser likheten med vad Lukas skrev. Så Lukas skrev ju det här att det var händelser som har hänt på en speciell plats inför specifika personer och sådär. Och här fyller Paulus i vilka händelser det är och vilka personer och så vidare. Så första Korintherbrevet 15:3-6. Så här säger Paulus: jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv har tagit emot. Att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Och att han visade sig för Kefas och sedan för de 12. Därefter visade han sig för mer än 500 bröder på en gång, av vilka de flesta ännu lever, medan några är insomnade. Det här är den första, den äldsta trosbekännelsen vi har. Så när Lukas skriver till Theofilus och säger att du har blivit undervisad, så är det mycket troligt att det är just det här han har fått undervisat. Och nu fyller Lukas på den här trosbekännelsen med att skriva hela evangeliet på ett ordnat sätt. Så här på Kristus kan vi bygga vårt hopp. Det är i Kristus vi finner vår salighet. Det är i Jesu färdiga verk på korset vi hittar vår trosförvissning. Och det är på Jesus Kristus vi bygger våra kristna liv. Så det var punkt 2. Punkt 3, så tittar vi vidare på verserna 3 och 4. Jag läser dem här. Lukas säger: sedan jag noga efterforskat allt från början har jag beslutat att i rätt ordning skriva ner det för dig, högt ärade Theofilus, för att du ska veta hur tillförlitlig den undervisningen är som du har fått. Och 3 saker ser jag här. Det första är att han har efterforskat. Det andra är att han har ordnat de här efterforskningarna. Och det tredje är att han har gjort det av en anledning. Så det första, han har efterforskat. Så det står här att Lukas har efterforskat allt från början. Och vi vet att Lukas inte var ett ögonvittne själv av Jesus. Men vi läser att han har efterforskat allt från början. Och ju längre vi går in i Lukas evangeliet, den här predikoserien, så kommer vi se att Lukas är väldigt noggrann. Han är en väldigt noggrann man. För när han skriver om specifika personer, om specifika platser som kan kontrolleras av andra, som vi har historiska källor på och sådär, så ser vi att han har alltid rätt. Vi kan se att Lukas känner till Jerusalem och platserna runt om. För han vet liksom att ja, men där uppe, de gick på den här vägen och sen upp till höger så låg den här grejen. Nu vet jag inte om det står exakt så. Men han har en väldigt personlig förståelse av hur Jerusalem ser ut. Och han vet var Jesus gick och så vidare. Och han vet också mycket väl om vilka personer. Alltså i början av Lukas evangeliet så ser vi att han skriver om en specifik ståthållare i Rom som, och vem som var prefekt i området och sådär. Så det är väldigt specifika personer som kan placera honom i en specifik tid och så vidare. Och Lukas är väldigt noggrann. Så när vi vet att okej, den här romerska kejsaren levde då, och Lukas skriver att det här hände när den här romerska kejsaren hade varit så här många år på tronen, så vet vi exakt när sakerna hände. Och varje gång vi kollar, stämmer det här verkligen? Så kan vi se att ja, det stämmer. Lukas är noggrann och han är korrekt. Och han har detaljkunskap om det han skriver, både när det gäller geografi, historia och teologi. Men någonting mer är att han har, ja, det kan vi ju inte kolla i och för sig, men han tar med många olika människoöden som jag naturligtvis antar är sanna också. För Lukas verkar vara en person som är väldigt intresserad av människor. Hans berättelser äger ofta rum hos specifika människor. Så hans berättelser är inte så här, ja, den här stora händelsen, utan han går in på en person. Hur tänkte du? Hur kände du? Och så vidare. Och så får vi reda på hur Maria kände när Gabriel kom. Och vi kan se det här med Lukas, för han nämner en massa personer vid namn som inte nämns i andra evangelium. När andra evangelium säger att en kvinna gjorde så här, så ger Lukas namn på kvinnan. För han har troligtvis pratat med henne. Och han har en massa småbitar av information i den här boken om liksom vilka sjukdomar de här personerna hade och hur de tänkte när någonting hände och sådär. Lukas verkar vara en person som är väldigt intresserad av människors livsöden och huruvida de tar emot Jesus eller inte. Och han har med högsta sannolikhet intervjuat alla de här människorna då, och han har ordnat evangeliet på ett bra sätt sen. Och i de här två första kapitlerna som vi kommer gå igenom under hösten så kan vi se att de kapitlerna bygger på just Lukas intervjuer. Och troligtvis så har Lukas pratat med både Maria och kanske Zacharias och Elisabet som det ju handlar om här. För de två första kapitlerna av Lukas evangeliet finns inte i några andra evangelium. Man brukar säga att Markus evangeliet kom först och sen kom Matteus evangeliet och de tog av varandra liksom, och sen kom Lukas evangeliet. Men Lukas har väldigt många saker som är bara Lukas, som inga andra har. För att han har intervjuat de här människorna själv. Och om det är någonting jag vill att vi tar med oss från den här lilla punkten, det är att evangeliet, alltså Lukas evangeliet, det är sant. För att Lukas har ansett det viktigt att ta med sanningen. Och vi bör ta med det vidare. Vi tror att evangeliet är sant. Och därför tror vi att evangeliet tål forskning. Efterforskning. Det finns inga frågor vi kan ställa till evangeliet som är så svåra att evangeliet faller. För om vi lyckas få evangeliet att falla genom att ställa svåra frågor till det, då är det inte sant, då är det inte värt att följa ändå. Men vi tror, vi vet att evangeliet är sant. Vi vet att Jesus dog, vi vet att Jesus uppstod. Och vi kan ställa de frågorna vi behöver ställa för att försäkra oss om det. Och Lukas, han ställde de här svåra frågorna. Han intervjuade människan som var med för att grundligt undersöka. Och sen har han skrivit ner det här. Så vi behöver egentligen inte göra de undersökningarna heller. Men vill vi så håller evangeliet för det. Så om du har frågor om bibeltext och evangelium, ställ dem. Dina frågor kan inte underminera sanningen. Och Lukas vill åt sanningen. Och här har han då samlat ihop informationen och skrivit ner det i ordningen. Eller ordnat. Så den andra saken där. Att Lukas har ordnat de här sakerna. I texten så står det att han har skrivit ner det i ordning. Här handlar det inte om en kronologisk ordning nödvändigtvis. Utan mer att Lukas har ordnat det på ett speciellt sätt. För att få fram en speciell... för att peka på Jesus helt enkelt. Så det är alla de här händelserna som Lukas skriver om är inte nödvändigtvis kronologiskt ordnade. Men han har ordnat dem så att det Lukas har skrivit både Lukas evangeliet och Apostlagärningarna. Det är två böcker som i två volymer. Det är samma berättelse med samma teman men olika riktningar. Så i Lukas evangeliet så har vi bokens centrala person är Jesus. I Apostlagärningarna bokens centrala person är Jesus. I Lukas evangeliet är den centrala platsen Jerusalem. I Apostlagärningarna är också den centrala platsen Jerusalem. Jag ska förklara hur jag menar. Och bokens centrala tema, Lukas evangeliets centrala tema är frälsningen för alla folk. Och Apostlagärningarna också, frälsningen för alla folk. Men vi har en annan riktning. Lukas evangeliet är väldigt mycket riktad som att en vandring håller på att gå. Lukas evangeliet är Jesus föds, han undervisar i sin hemmasfär och sen börjar vandringen mot Jerusalem. Det är som att det börjar stort och så går vi mot ett crescendo, liksom en punkt i historien. En punkt i Lukas skriftshistoria men också en punkt i den verkliga historien. Jesus är på väg till Jerusalem. Han är på väg till Golgata. Han är på väg till ett kors som stod precis där. Där korset stod, där är epicentrum. Det är dit hela evangeliet pekar mot Golgata kors. Men Jesus när han dör, han är död i 3 dagar. Och sen utifrån graven liksom exploderade. Och då har vi som ett timglas. Vi går upp till Golgata kors, till graven. Och där exploderar det och så går det åt andra hållet. Riktningen går in till Jerusalem, till korset. Sen går det ut från Jerusalem till Samarien, till resten av världen. Eller hur? Det är apostlagärningarna. Så vi ser att Lukas berättelsestil är mot Jerusalem i Lukas evangeliet. Ut från Jerusalem i apostlagärningarna. Det är en bra bild att förstå hur han har ordnat det här. Man brukar tala om Lukas som en historiker. Och historiker, de skriver historia. Men det är väldigt viktigt att förstå här att Lukas, han skriver inte historia som man tänker historiker idag. Som bara sätter sig ner och så skriver man en historia från början till slut. Vad som har hänt. Utan Lukas, han är absolut som en historiker idag. Det är viktigt med sanning. Det är viktigt med opartiskhet och sånt. Men han tar inte med alla historiska fakta som händer. Utan han har ordnat så att de historiska fakta vi har i Lukas evangeliet pekar på Jesus. Han skriver inte historiska fakta bara för att de är historiska fakta. Utan han ordnar alla de här historiska sanningarna på ett visst sätt för att visa att den kristna tron är tillförlitlig. Och det är den tredje saken vi ser här. Att han har efterforskat, han har ordnat för att visa att undervisningen är tillförlitlig. Innan de hade Lukas evangeliet som skrevs ungefär på 60-talet efter Kristi födelse. Så ungefär 30 år efter, lite mindre än 30 år efter att Jesus hade dött och uppstod, så skrev Lukas det här. Men innan dess så gick undervisning ut om evangeliet. Och nu så skriver då Lukas för att cementera för Teofilus att den här undervisningen är tillförlitlig. Och han har ju blivit undervisad då i det här vi läste i första Korintierbrevet. Men man använde då på den tiden gamla testamentet för att peka på vad det var som faktiskt hade hänt. Och vad är det då gamla testamentet säger om evangeliet? Vad var det som skulle hända? Låt oss öppna våra biblar igen till Jesaja 53. Vi har sagt att det kristna budskapet är specifik händelse som händer på en specifik plats inför specifika personer och som hade blivit förutsagt redan. Och i Jesaja 53, jag tänkte läsa alla de här 12 verserna i Jesaja 53 som en avslutning på den här predikan. För det här skrevs 200 år innan. Vi kan vara lite kanske irriterade på att Lukas väntade 30 år efter Kristus. Hur kan vi veta att han inte har fått in en massa dumheter här? Han kanske, du vet, det kanske är så här Chinese whispers. Det kanske är folk som har sagt till folk som har sagt till folk och det här blivit fel. Men den här texten från Jesaja 53 skrevs 700 år innan det hände. Paulus, Lukas 30-åriga väntan är ingenting. För evangeliet var klart och tydligt utlagt långt, långt innan. Så här säger Jesaja 53, skriver 700 år innan Jesus kom. Vem trodde på vår predikan? För vem var Herrens arm uppenbarad? Som en späd planta sköt han upp inför honom som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande. Han var föraktad och övergiven av människor. En smärtans man och förtrogen med lidande. Lik en som man skyller ansiktet för. Så föraktad att vi räknade honom för intet. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor han tog på sig. Medan vi höll honom för hemsökt. Slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull. Slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får. Var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld la Herren på honom. Han blev misshandlad. Men han ödmjukade sig och öppnade sig inte sin mun. Lik ett lamm som förs bort till att slaktas. Likt ett får som är tyst inför det som klipper det, så öppnade han inte sin mun. Genom våld och dom blev han borttagen. Vem i hans släkte besinnar att när han rycktes bort från den levandes land blev han plågad på grund av mitt folks överträdelse. Bland de oljudaktiga fick han sin grav, men hos en rik var han i sin död. Ty han hade inget orätt gjort och svek fanns inte i hans mun. Det var Herrens vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer får han se avkomlingar och leva länge. Och Herrens vilja ska ha framgång genom honom. Genom den vedermöda hans själ har utstått får han se och bli till freds. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga. Och deras skulder är det han som bär. Därför ska jag ge honom de många som hans del. Och de starka ska han få som byte. Eftersom han utgav sitt liv i döden och blev räknad bland förbrytare. Han som bar de många synd och trädde in i överträdarnas ställe. Det här är evangeliet som förutsågs 700 år före Jesus kom. I evangeliet har Lukas efterforskat, han har undersökt och han har sett vad som faktiskt hände inför ögonvittnena. Och han för vidare det som hände med Kristus och förutsagt. Det kom i uppfyllelse, som Lukas skriver, bland oss. Och Lukas har valt att skriva ner det ordnat för oss. Så det evangelium vi tror på är fast grundat i Gud, i historien, i Jesus, i specifika händelser, specifika platser, med specifika personer. Och Lukas har ordnat det så att vi kan läsa det, så att vi kan ha en predikoserie genom det i församlingen. Och jag ser verkligen fram emot att höra resten av den här predikoserien. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för ditt underbara evangelium. Vi tackar dig för att du förut sa vad som skulle hända. Vi tackar dig för att vår kristna tro inte bygger på en massa runt omkring, utan det bygger på historiska händelser på specifika platser inför specifika personer. Och vi tackar dig för att de här personerna, ögonvittnena, har meddelat oss vad det var som hände. Och nu tackar vi dig speciellt för Lukas evangeliet. Och vi ber här att du skulle leda var och en som ska predika att tala dina ord genom Lukas, genom predikanten, in i din församlings medvetande, så att vi kan lära oss mer av dig, så att vi kan älska dig mer, och så att vi som hedningar kan komma in inför dig och vara del av din familj och sprida vidare det här evangeliet till ytterligare hedningar. I Jesu namn. Amen.